Lyssna på Lönnboms poddradio, kulturhistoria från 8 decennier finns där på poddradio, exponeras. Lyssna på Lönnboms poddradio. I detta avsnitt, snack om ord och musik med grundaren av Lyck- och kammarmusikfestival, Bert Nilsson.
Jaha, välkommen till Lönnboms poddradio, Bert Nilsson.
Tack för det, tack för det.
Vem är du då?
Ja, vem är jag? Jag är en person som har jobbat med musik i hela mitt liv, vill jag säga. Jag är musiker och jag är violinist, dirigent. Men jag är också konstnärlig ledare för Lyck- och kammarmusikfestival sen en mängd år tillbaka.
Sen en mängd år. Det här är 42 gången, avslöjade du.
Ja, det är faktiskt 42 gången vi arrangerar den. Och det är väl en bragd, tycker vi. Det är lite mäktigt.
Ja, alltså för kammarmusik låter ju inte som en kioskvältare.
Det är det väl inte heller. Men i dagens tid så tror jag att förutsättningarna för musik, om man säger kammarmusik, det är musik på kort distans och på djupet. Va? Och jag är övertygad om det där mötet med levande musiker, med levande musik på nära håll. Det har definitivt en framtid, speciellt som samhället är nu. Så människor söker närhet och söker gärna också djup. Men vi översköljs av det ytliga och där det kan vara svårt att i bruset är det svårt att kanske för kammarmusik att hävda sig på det sättet. Va? Men den som söker, den finner.
Just det. Och den som söker kammarmusik denna sommar får alltså än en gång möjlighet att delta i Lyck- och kammarmusikfestival. Vilka datum är det? Och
ja, så? Vi har ju den här festivalen sed vanligt i första veckan i juli. Så 29 juni till den 6 juli så går den av stapeln här. Och det är, vi har vår bas i Karlskrona, men vi är också Blekinges internationella festspel. Så vi ger en del konserter, en hel rad konserter på andra håll. Mm. Bland annat ute i Johanneshus i Ronneby kommun. Exempelvis.
Viktigt att säga. Ja. Ja, nu, vad är du mest stolt över detta år då?
Jag är faktiskt väldigt glad över utgångspunkten för festivalen. Det är ordet och musiken. Och så kan man lägga till det uttalade och det outtalade. Det är lite grann av ett arbetssätt som jag har att skaffa mig någon form av tematik som sen präglar veckans innehåll och form. Alltså. Så det är jag väldigt glad över. Sen kan jag se att de som kommer hit som artister har med sig ordet och musiken i nästan, kan säga heltäckande i programmet, så finns det med den utgångspunkten. Mm. Och det är väldigt roligt. Och det är inte bara då att det är ordet och musiken, utan det är också det här att vi har det gränsöverskridande, att det är andra genrer. Alltså, vi har klassisk musik som vår bas, men vi har jazz, improvisations, folkmusik, world music, vi har litteratur, vi har föredrag, serie, tankar vid havet och så vidare. Så att jag är glad över det arbetssättet och det har fungerat, ja, du sa 42 år.
Mm, mm. Det. Men det är ju spännande. Alltså då är det ju inte liksom stråkkvartetter enbart här, utan det är liksom någonting helt annat egentligen. Alltså det man ska inte låsa sig vid det här begreppet kammarmusik egentligen.
Nej, jag skulle vilja säga musik på kort distans, men på djupet. Det är så när kammarmusik fungerar, som bäst, vare sig det är folkmusik eller jazz eller improvisation eller något som är helt nytt eller det är barock eller wienerklassiskt, så är det liksom förutsättning är det, och den starka ska jag säga, riktning som vi har mot att det ska vara ett möte ansikte mot ansikte. Bara för att återknyta till det du säger, det som jag tycker är liksom stolt, eller det jag är glad över skulle jag säga, att det är också den här utgångspunkten, ordet om musiken, den har vi haft också i många år, och bland annat har det inspirerat mig ett samarbete med vad heter han, Niklas Rådström, författaren. Och han har funnits med under flera år i olika konstellationer, i olika former, med Mozarts musik, med Bachs musik, med Shostakovichs musik, med Messiaen och så vidare, på olika sätt. Och han har en fantastisk förmåga att kombinera ihop musiken och ordet. Och i år gör han en väldigt speciell grej. Då är det en ny tolkning av Dantes gudomliga komedi som framförs, och den är specialskriven för skådespelaren Andreas T. Olsson, som är konstnärlig chef för kulturhuset Soppteatern uppe i Stockholm. Andreas kommer till Lycko ute i Johanneshus stenlada, den underbara stenladan där ute, och gör en föreställning, han och en saxofonist, en improvisationsmusiker. Bara så här. Och det är Niklas Rådströms ny gestaltning, specialskriven både för kan vi säga, för Andreas T. Olsson, men i viss mån till Lycko kammarmusikfestival också.
Det låter något, en världsklassiker i nytolkning,
ja.
I den blekingska grönsakerna.
Helt unikt.
Ja. Det måste det vara. Men det måste vara väldigt spännande att ha ett sånt samarbete. Alltså, är det så här generellt att människor som har deltagit i kammarmusikfestivalen, musiker och så vidare, att de gärna kommer tillbaka?
Ja. Det är många som har kommit tillbaka som både favoriter och för att de tycker att det är trevligt. Alltså, Dreamers Circus från Köpenhamn var en sån grupp, world folkmusikgrupp. Och som sagt, Niklas Rådström är en annan. Men det är flera musiker. Vi har ju också en orkester i festivalen. Recreation Orchestra. Alltså, och det handlar om att levandegöra recreation, kan man säga. Och det är den orkestern, där är en väldigt härlig blandning av beprövad erfarenhet och unga musiker. Och det är också någonting som jag vill slå ett slag för, verkligen, att engagera unga bra musiker, frilansare, och att komma hit och göra någonting utifrån den tematik som vi har lagt. Alltså. Och det. Så det vi har ju, alltså, vi har 13 programpunkter.
Oj.
Jag hoppas inte det är ett otustal. Alltså.
Nej, det får vi verkligen hoppas.
Nej, och så vi har 13, och det är alltså en bredd och djup och spets i det programmet, med både med klassiker, med symfonier, med kammarmusik, med folkmusik, med litteratur, med ordet där närvarande. Så det är väldigt många ingredienser som har en fin kvalitet. Vi har författare som kommer hit, Stina Otterberg Engdahl, som kommer att prata om ordet och musiken. Vi har Horace Engdahl som är härifrån, som gör en ny text som vi opererar in i Brahms musik med en orkesterkonsert. Så Horace Engdahl är vår solist.
Det låter som en första gång.
Ja, det är spännande. Och jag skulle vilja säga att vi har... vi har inte bara ordet och musiken som en ledstjärna, utan det finns en figur som har lite central plats i festivalprogrammet, och det är Johannes Brahms. Och denna tyske tonsättaren som levde 1833-1897, alltså han fungerar inte bara mellan ordet och musiken, utan han är nästan urtypen för det andra begreppet som jag nämnde, det uttalade, det outtalade. Alltså dess spännvidden mellan detta, det som man förstår, det man känner, det man anar och så vidare, det som står mellan raderna och så vidare, är otroligt härligt. Alltså. Och just med Brahms, så han finns med på lite olika programpunkter under veckan. Alltså.
Du får berätta lite mer specifikt om olika saker som
ja,
händer.
Alltså det, som jag sa, det är 13 programpunkter. Ja. Och vi inleder bort en riktig Johannes husdag.
Okej.
Den 29 juni. Då har vi 3 programpunkter. Då har vi det som kallas, vi säger, en upptakt lycko. Och då har den en rubrik som heter Vilhelminas gåtor, en bortglömd författare. Vilhelmina Stålberg var alltså en 1800-tals författare som var otroligt populär. Känner du till den?
Nej, jag känner mig helt borta.
Det är inte så många som känner till henne.
Varifrån kom hon?
Hon är född i Stockholm, okay. Men hon dog i Mariefred. Mm. Men här är alltså en kille som, eller en man som heter Dan Knagg. Som är
honom från, känner jag däremot.
Ja, och han har skrivit musik till texter av henne. Och det framförs av Dan Knagg. Han är ju en underbar musiker och kreatör. Agnes Åhlund på sång och Sara Nilsson. De här har varit här tidigare och vill gärna komma tillbaka. Och när jag pratade om ordet och musiken, då la de fram det. Vi har den här idén. Alltså.
Ah.
Och det är, då är det är klockan 1 på söndag. Strax efteråt då, så det här sker i Edesta, lilla kyrka, underbara kyrka.
Mm. Medeltida kyrka.
Ja, ja. Mm. Då går man bara över vägen. Så klockan 15, då är det ett samtal med en av de härligaste konstnärer vi har i Blekinge. I Demones värld finns en Susanne Demone. Va? Mm. Och det är Martin Andersson på BTH, en professor, som samtalar med henne om, tycker jag, väldigt härligt förstås, om konsten, kreativiteten och om möjligheten eller omöjligheten att leva på en dröm. Och det vet Susanne om, alltså, vad detta är.
Alltså Susanne Demone är ju enormt populär. Alltså hon har ju haft en fantastisk förmåga att, ska vi säga, tala till människors hjärtan med sin konst på olika sätt. Men alltså, och varit väldigt öppen som person.
Ja, och jag
person.
Tror det är på ett härligt sätt så är hon det som är så värdefullt, att man är trogen sina egna ideal på något sätt.
Alltså. Mm. Mm. Så då kommer det alltså att vara i, så att säga, hennes värld,
hemma
i det här gamla skolhuset.
Ja, kommer det vara där. Ja. Och då så också är det Martin Andersson. Han är ju väldigt insatt i entreprenörsfrågor. Mm. Och Susanne Demone är också en saklig entreprenör på sitt sätt. Alltså, och det finns stor tankar om att det här är viktigt för både musiker och konstnärer att visa på exempel på hur har jag gjort. Alltså. Inte hur man ska göra, utan så här har jag gjort. Va? Och det inspirerar. Mm. Senare på kvällen i Johannes hus, ute i stenladan på Johannes hus, Johannes hus slott, så då har vi en konsert som heter Laterna Magica. Ordet och musiken sätter världen i rörelse. Och det är 3 olika typer av musiker. Det är Helena Ek som är fantastisk barocksångerska och folkmusiksångare. Och så är det Peter Jansson, improvisationsmusiker, jazzbasist. Och sen är det professorn i orgelspel, Johannes Landgren, som möts tre olika världar och de möts via ordet, musiken, och det sätter verkligen en rörelse. Jag tänker på den här titeln Laterna Magica. Det var ju, man tänker ju på Ingmar Bergmans bok kanske.
Precis. Mm.
Och när han fick den här ljusprojektorn till att, när han växlade bilderna snabbare och snabbare, så började stillbilden röra sig. Så det är det som sätter ordet och musiken, sätter världen i rörelse här. Laterna Magica.
Mm, okay. Mm.
Så det är rätt härligt. Sen börjar festivalvardagen på måndag.
Ja.
Den 30:e.
Ja.
Och då börjar vi med poesi och musik. Tranström möter Schubert. Och det finns en berömd dikt av Tranström som heter Schubertiana. Den inleder den konserten. Och sen spelar en grupp unga musiker på riktigt bra nivå. Spelar Schuberts stråkkvintett som bara drygt 50 minuter. Alltså ett underbart verk. Jag sa ju också att Brahms hade en framträdande roll i festivalveckan. Och man ska veta det. Det finns ingen tonsättare som tittade så mycket bakåt som Brahms. Men han tittade bakåt och använde det för att sen göra något originellt, något väldigt eget framåt. Alltså.
Jag tänkte ju säga det, att Brahms känns som att han är någonstans där mellan vinklassicismen och det moderna som kom efter honom.
Man brukar säga att Brahms är en klassisk romantiker.
Mm-hmm. Okej.
Okay. men han är... Han var ju med och gjorde alltså en ny utgivning av Schuberts symfonier. Aha. Och reviderade det. Det så, alltså han var väldigt intresserad. Så Schubert låg väldigt nära honom i sånger och så vidare. Men även i symfonier. Så det är en väldigt... Och så Tranströmer, ja... ska man säga om Tranström. Det är...
Ja, alltså han måste ha haft ett väldigt speciellt förhållande till musiken, tänker jag. För jag menar, en person som så att säga i princip är till hälften paralyserad, fortsätter att musicera envist. Ja. Han spelade ju ett piano med en hand. Musiken måste ha betytt jättemycket för Tranström.
Det var väl så Tranström, han var ju så, vad ska jag säga, så djupt hade musiken också så djupt inom sig att han sa och hade uttryckt någon gång att jag känner att musiken, där är jag friare än vad jag är i poesin egentligen. Alltså.
Mm.
Så att men det var ju poesin som han bemästrade på ett professionellt sätt, eller om man ska säga så där, men alltså en fantastisk personlighet, och jag kan nog det är väl alla som upptäcktes Tranström och sen glädjen över att han fick Nobelpriset, det är något fantastiskt, tyckte jag det. Så Tranström finns det, dikten Schubertiana är en oerhört stark dikt där. Men vi fortsätter liksom med på tisdagen, den första där, då har vi en programpunkt som heter Tankar vid havet.
Ja, det känner jag igen. Tankar vid havet har funnits med länge.
Och det är så att vi brukar bjuda in författare eller forskare eller musikpersonligheter, kan det vara så, som delar med sig av tankar om någonting som de finner, detta vill jag prata om, detta känns angeläget. Och nu kommer Stina Otterberg Engdahl. Jag vet inte om du känner till henne.
Det är dåligt med det.
Men hon är litteraturvetare och författare och kom ut med en bok just som rör ordet och musiken som heter vad heter den nu? Det heter Körlyrik, heter den, tror jag. Och så att det är väldigt bra timing. Hon kom ut med en bok och hon kommer att prata om detta i den underbara lokalen Slup och Bakasskjulet invid Marinmuseum.
Så här är alltså ett slags föredrag eller vad ska man kalla det?
Föredrag, samtal.
Ja.
Så det är den gode Håkan Lennestad som är matematiker på BTH och härligt kulturintresserad och nyfiken, som han har i många år varit moderator för de här samtalen.
Ja, just det.
Jättehärligt är det.
Minns jag fel, eller hade ni Sverker Sörlin något år?
Sverker Sörlin har vi haft, och vi har Lars Gustafsson har vi haft, och Ove Wikström, och Stefan Edman och så vidare. Det är många som har varit där.
Hur lyckas du med detta som musiker, att locka dessa människor hit?
Ja, det är konstigt att du frågar det, för att Sverker Sörlin, han har varit två gånger här. Men första gången han kom så sa han, ja, jag brukar inte tacka ja till sånt här. Men det, jag vet inte riktigt vad det berodde på, men Bert ringde upp mig. Så någonting måste vara som gav resonans. Alltså. Och det var likadant med Lars Gustafsson.
Det låter som en väldigt exklusiv grej alltså.
Ja, alltså, men Lars Gustafsson, han kom, vi träffades efter hans föredrag så, och då sa han, jag citerar, ja, det är roligt det här, Bert. Och förbannat intelligent publik.
Ja, de kom ju och lyssnade på honom.
Alltså jag tycker det var härligt. Ja, men så. Men Niklas Rådström har ju varit vid Tankar vid havet också. Och, så. Men den här tisdagen då, efter det här Stina Otterberg Engdahl har haft sitt föredrag där, så då gör vi ju den här Dantes gudomliga komedin med Andreas T. Olsson.
Ja.
Och det är av Niklas Rådström då alltså. Det är en härlig grej. Det är alltså ett gästspel av Soppteatern Kulturhuset, Stadsteatern i Stockholm. Alltså.
Just det, ja. Kan man säga att det är lite grann skatteåterbäring då, de pengar som satsas på teatrarna i Stockholm får vi tillbaka lite av, eller?
Ja,
då måste man gå bara av det själv.
Ja, precis. Ja. Ja. Sen, vi pratade om Lars Gustafsson onsdagen den 2 juli i Trefaldighetskyrkan har vi en konsert som heter Tystnaden före Bach. Det är en dikt av Lars Gustafsson, alltså poesi. Och då kan man fråga sig, vad betyder det? Var väl inte tyst innan Bach? Alltså, vad är det för dumhet? Men det hänger ihop liksom med att Bach var en sån betydande figur och som gjorde ett sånt konstnärligt pedagogiskt arbete med sin musik. Alltså han skrev Das Wohltemperklavier, gick igenom alla tonarterna med, och gjorde, exemplifierade detta med fantastisk musik. Han skrev Goldberg-versionerna som är variationer också rakt igenom. Han skrev Die Kunstfuge, fast det fick han inte avsluta för han.
Det är nästan som ett akademiskt arbete som Bach gjorde där.
Ja, precis. Men fast det är otroligt levande. Va?
Och det berodde väl på att han gjorde detta. Det berodde väl på att det hade väl gjorts något form av tekniskt språng där. När
Alltså, men det polyfona, så som han grep tag i detta med fugans konst. Det är ingen som har gjort detta. Och det är där tystnaden före Bach. Alltså det arbetet har inte gjorts egentligen av någon på den nivån. Och vid den här konserten, det är Bachs musik, men det är också, det är 3B, det är Bartok och det är Brahms. Annars brukar 3B vara, det är Bach, Beethoven och Brahms. Men här har vi Bach, Bartok och Bartok är väl så bra. Så här. Men för Bartok och Brahms betyder, liksom för nästan varenda en stor tonsättare, Bach är liksom, kommer man aldrig förbi. Så där ligger liksom lite tystnad därför.
Bach är inte bara kyrkobesökarnas och allmänhetens musiker, utan det är också musikernas musiker.
Absolut. Mm. Det är helt så. Mm. Alltså, så det, alltså, Bach. Ja, hur skulle vi klara oss utan Bach? Det ska jag säga. Men det är alltså... vi vandrar på i den här veckan. Mm. Och då på torsdagen den 3 juli, då har vi igen en tanka vid havet. Och då är det Karin Renqvist, tonsättare,
ja,
professor i komposition. Hon är den första kvinnliga professorn i komposition i Sverige. Blev hon alltså, mm, som ung. Och hon talar om tonen, folket och musiken, men också hur ord och ton möts till en enhet. Alltså. Hon är en jättehärlig person, fantastisk tonsättare, men hon ligger så nära just ordet och musiken också, speciellt sin körmusik.
Aha.
Men senare på kvällen kommer en konsert som heter The Dream och Singarese. Och The Dream är en sång av Karin Renqvist för en röst och en cello bara.
Okay.
Och det är väldigt roligt. Jag har försökt få Karin Renqvist ett antal gånger, men det är väldigt roligt att hon har möjlighet att komma i år alltså. Mm. Den konserten som är på torsdag kväll, The Dream, det är hennes sång, och det kommer lite mer musik av henne, men det kommer också Brahms och de här cigoynelider alltså. Så Johannes Brahms, alltså, han har skrivit massa såna här ungerska danser och han hade väldigt nära till, han gick till ett café som heter Chardas i Wien.
Okej.
Och där satt han och njöt av de här banden som kom och lirade ungersk folkmusik och så vidare där. Han skrev cigoynelider, det är en mängd sånger med mycket av det anslaget.
Alltså det är inspiration av romsk, ja, musik då, från Centraleuropa.
The Dream är ju en romsk poet som har skrivit texten till.
Mm.
Så vi har kombinerat ihop det. Ah. Alltså, The Dream är romsk, cigoynelider och så vidare. Så. Mm. Och det är, jag säger som Brahms måste ha tyckt, att det är förbaskat härlig musik. Mm. Väldigt härligt. Och sen spelar ju de också Brahms en pianokvartett som sista satsen heter Alla Singarese. Alltså cigoyne i den, va? Och den låter alltså så här, da da bi pa 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 bi da de da de ta 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 ti da ti. Så det har så här, och han älskade att lägga den touchen på just så de snabba slutsatserna eller så där.
Just det. Och det är en utmaning kanske för en violinist.
Det är för pianisten,
för pianisten i synnerhet som ska spela
det. Ja. Och det är unga musiker som gör detta. Alltså. Okay. Hon som sjunger är Kristina Hammarström, och så hon som spelar piano, det är Gunnel Lundberg. De har varit med länge, men sen är det ett ungt band som kommer att spela de här pianokvartetten.
Mm.
Sen har vi på fredagen, som är lite grann av en favoritplats, det är stenladan i Johanneshus.
Mm.
Där är...
Är det bra akustik där, eller vad är det som tilltalar med den?
Eller vi brukar säga så här att spelar man bra så låter det bra.
Ja, jo, det är sant. Förstås.
Men, alltså,
är det den kulturhistoriska omgivningen? Eller?
Alltså det inbjuder liksom till... Det är ju inte... Den är så öppen, va?
Mm.
Och då menar jag öppen mentalt. Så då passar, det är så många olika uttryck där. Det kan vara en liten besättning, det kan vara sång, det kan vara symfonibesättning. Alltså vi har gjort en midsommarnattsdröm där av Mendelssohn, och vi har gjort Don Giovanni, opera och så vidare. Vi har spelat kammarmusik, vi har haft sånggrupper som Åkervinda och alltså vi har haft Swing and Singers från London istället. Det har varit väldigt blandat. Men det är väldigt öppen, härlig. Och det är liksom lite grann att man åker. Jag får en känsla av det, att man åker ut dit. Det blir en liten härlig utflykt. Mm. Alltså.
Och lite grann tillbaka i tiden också. Kanske.
Ja, ja. Och det är ju, jag kan inte låta bli att säga att det är väldigt pastoralt. Alltså.
Ja.
Positivt.
Ja, det får jag hoppas.
Ja, precis.
Absolut.
Ja. Så där har vi då på fredagen en musiker som heter Emilia Amper.
Ja, nyckelharpa.
Nyckelharpa, ja, precis.
Henne känner jag till. Liksom.
Ja. Emilia är ju, jag tror hon på något sätt är världsmästare i nyckelharpa. Om det finns en sån tävling. Så,
det förvånar mig inte.
Nej, det är ju en riktigt färgstark musiker.
Alltså, och hon bangar inte för någonting, för jag vet, om jag nu inte minns helt fel, att hon var faktiskt med i lokalrevyn i Olofström ett år.
Ja.
Det var ju naturligtvis ditdragen av Knagg då.
Ja. Alltså, han är ju med henne också här. Ja. Och Anders Löfberg som spelar cello. En väldigt sådär som... ska jag säga, experimentell och jäv i sitt musicerande.
Just det.
Men den trion, det är väl något som man måste uppleva, tycker jag. Alltså, det är hög energi.
Det låter verkligen häftigt.
Ja. Med Dan Knagg och Emilia Amper och Dan Löfberg. Och så Stenladan. Jag tror det är perfekt.
Det är väldigt skickliga musiker som intar denna plats. Då,
precis, ja. Och sen har vi lördag där dels har vi sommarmusik i Fredrikskyrkan, speciell programpunkt som en Ulla Olsson som spelar filmmusik på orgel. En udda historia, men det är väldigt härligt och roligt. På kvällen där har vi någonting som heter Tecknens tid. Och det är en speciell historia. Det är musik av Brahms, körmusik är det. Mm. Och sen är det av en svensk tonsättare som heter Mikael Waldenby, en tonsättare uppe i Stockholm. Och de har en ensemble som heter Vite vokalensemble i Stockholm. Och jag undrade ju också, vad är detta? Jag kände igen det liksom långt bak. Men det är ju Andrés luftfärd. Där de havererade. Alltså. Mm,
ja.
Och Mikael Waldenby som tonsättare, han är helt uppslukad av den här historien. Alltså det, mm. de heter Vite vokalensemble. Men det är ett program väldigt roligt med att där har vi en vokalensemble. Och vi har sen en sopransolist som jag tror jobbar bort i Ringamåla. Nora Karoluma.
Mm.
Känner du till henne?
Oh ja. Jag har skrivit om henne och sett hennes... De har ju haft uppsättningar av små korta mini-operor.
Ja.
Bland annat den här, den känner du säkert till... flickan som är i kaffegalen och som där pappan är väldigt mot detta att hon ska dricka kaffe. Om jag minns rätt.
Är det kaffekantat?
Ja, det är det.
Ja, just det. Ja, där är sopran och bas där.
Ja, precis.
Ja.
I kaffekantat. Ja, och det var ju väldigt...
Det är Bach alltså.
Det var så roligt att liksom få in humorn i denna klassiska musik. Och de har, hon och hennes medspelare har ju en väldig humor. De har glimten i ögat.
Ja, hon är väldigt fin sopran. Alltså. Ja. Väldigt fin sopran. Mm. Och på det programmet så kommer ju också det här mötet mellan Brahms och Mikael Waldenbys musik. Mikael Waldenby är också en romantiker på sitt sätt. Men och då så stiger också Stina Otterberg Engedal in och introducerar den körpoesi som finns med här. Va? Så att här är det också ordet och musiken som tar plats. Alltså. Det är väldigt härligt. Och det är Amoralitetskyrkan. Mm. Fin plats för detta.
Bra plats där. Ja.
Och sen så är vi framme vid avslutningskonsert i Lösens kyrka med symfoniorkester med musik av Brahms, och det är först och främst är det Haydn-variationerna av Brahms. Vad är nu detta? Haydn-variationerna är ett variationsverk med ett tema, 8 variationer och en avslutande final. I detta lägger Horace Engdahl en ny text. Så det blir, vi växlar mellan ordet och olika variationer i Brahms. Och sen när vi har gjort detta så spelar vi Brahms första symfoni. Sen är det slut för den festivalen.
Ja, det låter som ett gediget program. Haydn-variationer sa du.
Ja.
Är det så att säga ett tema, är det en melodi som många känner igen, tror du?
Det här temat låter så här. Da param pam bi da di da di da 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 di da. Och det hade Brahms hittat i noter från Haydn.
Aha.
Men han trodde att det var Haydn som hade skrivit det här. Men nutida musikvetare har kommit fram till att det är inte Haydn som har skrivit detta. Utan detta är, det är någon annan, och antagligen har de använt Haydns namn för det säljer bättre än om det skulle vara någon lite. Men det är ett väldigt fint tema, och i Haydns noter så står det alltså den heliga Antonius koral.
Aha.
Och den heliga Antonius, det var ju en egyptisk, en av de första munkarna som den heliga Antonius. Alltså, så att det finns en väldigt stark lång tradition här. Men det är ett fantastiskt tema. Och hela det här variationsverket Brahms skrev detta strax innan han fullbordade sin första symfoni. Och han väntade så länge, för det fanns någon Beethoven som man hade att konkurrera med. Det kände Brahms väldigt starkt, att det var den där skuggan har jag bakom och mäta mig med. Alltså.
Ja, just det.
Så att det, men han väntade väldigt länge med sin första symfoni. Men när han hade skrivit den färdig, det är ett mästerskap alltså, som heter duga. Och de här Haydn-variationerna ska bli väldigt roligt att göra dem tillsammans med Horace Engdahl. För Horace, han är författare, men han är oerhört insatt i vem Brahms den typen av, vi säger, Schubert, Brahms, Schumann, litteraturen, den repertoaren.
Man har ju förstått att han är väldigt insatt i den centraleuropeiska kulturhistorien. Det är ju musiken och litteraturen.
Så att det var många ord om ett långt innehållsrikt program.
Jättespännande låter det. Ja. Jag måste ju här slänga in detta. Vet du vad Horace Engdahl ska säga? Han är ju en man som älskar att provocera.
Ja, vi har ju haft kommunikation, men ja,
Nej, jag vet inte precis vad han ska säga. Det är rätt. Det är en.
Då finns det ju skäl att gå dit bara av det.
Ja,
av den anledningen.
Precis.
Vad kommer Horace Engdahl att säga?
Men han är, ja, det han var ju faktiskt förra festivalen, så då var han och lyssnade på vår avslutningskonsert. Där, så att vi har en festival 42 gången, och jag tycker det är fantastiskt roligt att hålla på med detta.
Ja, det förstår jag.
Men det är fantastiskt arbetsamt också. Men vi har funnit en form som går att utveckla också. Och jag tror att vi är ganska unika med det här spännvidden i programmet. Att lyckas hålla det ändå så komprimerat, men med så stor variationsrikedom. Alltså. Mm.
Vilket ju borde ge möjlighet för var och en att få något som just den gillar allra bäst.
Ja. Det du sa det så här, är det musiker som kommer tillbaka, men det är ganska många musiker som visar väldigt stor uppskattning just för att det är så varierat. Det finns en öppenhet för olika former. Det är klart vi kan inte göra allting på en vecka, men att exempelvis ha en symfoniorkester, att vi har en fast skara av både de som har varit med under många år och att det kommer nya, men att det finns en symfoniorkester som man samlar, det är väldigt värdefullt, och det är inte så lätt att rigga för liksom. men sen tillsammans med alla de här gästspelen av olika slag, jag får ganska mycket uppskattning från musiker som säger att de uppskattar spektrat. Sen är en sak som jag... Det är ju mycket jobb bakom kulisserna, va? Med sånt här. Men vi har en väldigt fin vänförening. Lyck- och kammarmusikfestivals vänner. Och det är förutsättningen för att det ska kunna gå i lås. Och då är det ett arbete under hela vintern liksom en gång i månaden så möts vi. Och jag menar, jag får ju göra jobb mycket tidigt på hösten liksom, för att det överhuvudtaget ska bli någonting. Mm. Så att jag menar, jag skissar ju redan på 26an, eller 2026 alltså.
Ja. Men jag minns att någon gång när vi har talats vid i samband med festivalen, så har du varit bekymrad för det ekonomiska. Hur ser det ut nu alltså? Har du liksom kommit över den oron, eller är det fortfarande så att...
Nej, att man måste... det är en ständig oro.
Det är så?
Ja, det ja. Vi får ju klart stöd från institutioner och så här, men jag kan inte sticka under stol med att den största sponsorn, det är idealiteten.
Mm. Det, alltså, man jobbar gratis helt enkelt.
Ja,
för
detta. Det skulle...
Men sen är det ju då detta att om vi som publik vill fortsätta att njuta av den här typen av program, då måste vi gå dit och lyssna.
Ja.
Det är liksom så.
Det är klart, som jag sa inledningsvis, att det är ju en väldigt ström av uttryck och kanske brist på tålamod eller nyfikenhet, utan någon mainstream liksom som styr riktningen på uppmärksamheten. Så att det är ju det är en tuff tid. Mm. Och jag kan ju säga ändå så här att Åke Holmqvist, som var Musikaliska akademins ordförande uppe i Stockholm, han kom ner till vår festival för det är rätt många år sedan, men så tittade han på liksom vad vi gör och hur publiktillströmningen var, så Och då kom han fram till mig och sa, du Bert, alltså, först och främst, var rädd om den här vänföreningen.
Mm.
För det är jättevärdefullt att ha. Men du ska veta det, att i Stockholm slåss kammarmusikarrangörer om 1000 personer ungefär av som är kammarmusikintresserade. Den slår, ja det kan man vara förvånad över. Mm. Så han sa, ni har ju en bra publiktillströmning här alltså. Och jag tycker ändå att ja, det kan vara ojämnt alltså, lite där, lite mer där och så vidare, men det vet man ju aldrig liksom, för det kan konkurrera med fotbolls-VM eller dåligt eller bra väder och ja, det är så mycket som kan spela in hur man ska fånga uppmärksamheten och hur man har med sig media. Hur man är uppmärksammas och så vidare. Alltså det, och vilken konkurrens det är av kulturutbud lokalt sett. Alltså. Mm. För det är många gånger så är det... Vi har hållit på så länge nu va, så att man kanske vet om att den där festivalen den ligger någonstans i början av juli. Men vi kan ju upptäcka det plötsligt. Oh, här är någon som lägger precis samtidigt. Alltså, va?
Mm.
Och det kan vara känsligt.
Alltså, ja, visst.
Det tar på.
Sommaren är kort. Så det är, vill man ha ett evenemang på sommaren så
ja.
Kanske det är så.
Men det är... Jag tycker vi har... Så du frågade om ekonomin. Så kan jag säga att ja, det är alltid en småländsk inställning. Så får jag säga. Alltså man får försöka snåla på det här. Va? Det var att vända på slantarna så mycket det går. Det är tufft ändå, för vill man ju inte, man vill ju erbjuda bra saker liksom alltså, och det är klart det kostar ju också. Man kan inte begära att folk ska ställa upp liksom helt gratis alltså.
Nej. Jag tycker det, att döma av det du har berättat här så är det ingen som kan klaga på detta program.
Nej, 100%.
Även om det har skett under en viss knapp stjärna då. Jag tänker vi stoppar där.
Ja.
Tack så mycket Bert Nilsson.
Ja, men tack för att vi fick tid att prata om det här. Det
ja. Ja, jag önskar dig all lycka. Och vi får väl se fram emot så småningom ett 50-årsjubileum för Lyck och Kammarmusikfestival.
Vi tar ett år i taget.
Okej, tack ska du ha.